välkomna till Prost och Prosecco, podcasten där vi pratar Prost Questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emelie Dahl och det här är min vän Leo.
Hej, hej!
Hej, du sitter med mobilen. Hur går det?
Nej, det ska gå bra.
Du antecknar eller?
Ja, fan.
Hur är läget?
Det är bra, hur är det själv?
Jo, men det är bra. Har du återhämtat dig efter våran lilla afton förra veckan?
Ja, alltså, den slet på mig.
Ja, mig med. Det var... blev det gamla alltså.
Ja, jag vet. Jag saknar den här känslan när man kunde vara ute en hel natt. Kunde vara ute till 5. Sova 45 minuter.
Exakt.
Och sen jobba 12 timmar.
Ja, liksom. Det är helt sjukt hur... Mm. För jag kommer ihåg när jag gick på konstskola. Så brukade du festa alltså jämt.
Mm.
Och då var jag alltid... För jag var yngst på hela skolan. Jag var alltid först till lektionen.
Mm.
Och de flesta hoppade lektionen dagen efter. För nästan alla var ju typ runt 30.
Men grejen är att jag tyckte aldrig att det var jobbigt att gå upp då.
Inte jag
heller. Då var det mer såhär, skönt att lägga sig full. För då är man pigg när man vaknar.
Ja, men också typ att man... Även om man kanske var lite trött så mådde man ju aldrig dåligt.
Nej.
Man var bara så här, lite sleep
deprived. Mådde aldrig in... Fick inte heller riktigt samma bakfylla ångest som jag får nu.
Nej, det kan nog också stämma. Mm. Men, nej, för
jag fick det, men inte på samma nivå som nu.
I tisdags.
Nej, när jag var yngre. Aha. Jag har alltid varit bakfyllångest, men den är annorlunda nu.
Mm. på en mer existentiell nivå, eller?
Ja, jag skulle säga att den gräver sig djupare nu. Innan var det mer som att jag mådde dåligt, men på ytan. Nu är det mer som att den äter upp mig inifrån.
Ja, det tror jag för att din kropp långsamt håller på att förfalla tills du snart kommer dö.
Jag tror det.
Ja, alltså för er som inte hänger med nu då, så var vi och käkade ramen på iRamen direkt efter podcasten förra veckan. En öl blev till några fler öl och klipp till att vi sitter på Carmen typ 3 timmar senare eller någonting. Det blev en fin kväll, du och jag och Martin.
Ja, det var himla kul.
Ja, det var väldigt roligt.
Ja.
iRamen förresten, vad tyckte du?
Ja, jag tyckte det var gott.
Jag tyckte också det var väldigt bra. Det har tydligen varit i princip fullsmockat sen vi var där.
Ja, det har det alltså.
Ja, det är Prosto Prosecco-effekten.
Ja.
Veckans fråga nu då.
Mm.
Vad är ditt favoritmotto?
Yes.
Ja. Mm. Det här tycker jag är väldigt intressant, för att jag vet ju att vi har ett gemensamt motto i livet.
Det älskar jag.
Ja. Vill du säga det?
Ja, det kan jag säga.
Okay.
Ja. Man får göra vad man vill.
Ja, exakt så är det. Mm. Och det där tycker jag är så fint, för att vi har ju pratat... Om det är ganska mycket off-podcast, just det att vi beundrar ju människor. Det är vi i och för sig pratat om i podcasten också.
Mm.
Att vi beundrar människor som liksom gör sin grej fullt ut och skiter verkligen i andra.
Mm.
Och det kan ju låta osympatiskt, men precis som jag älskar till exempel Joyen Batas upptåg. Så finns det ju liksom sådana människor som lever sina liv fullt ut även liksom när det gäller... Ja, hur man faktiskt väljer att leva.
Men grejen, är det inte också det här att man är trött på människor som ger pekpinnar?
Jo, men så är det.
Hatar pekpinnar.
Jo, verkligen.
Och det att man får göra vad man vill, det är motsatsen till det.
Ja, men verkligen.
Det finns ingen pekpinne då.
Nej.
Utan då är det bara upp till var och en.
Exakt.
Människor som säger så här, ja men du bör leva på det här sättet.
Mm.
Som kanske inte tål att någon har andra prioriteringar än vad man själv har. Inte kan tänka sig in i en annans livsval.
Exakt. Alltså så länge det inte skadar någon annan, så tycker jag att man ska få göra precis som man vill.
Så alltså, kanske till och med om det skadar någon annan.
Tycker du det?
Ja, men lite så här. Man kan inte hela tiden gå runt och tänka att man inte ska skada folk. För ibland blir människor ledsna över det man gör.
Absolut.
Sen så finns det väl gränser.
Ja, men det är det jag menar lite grann. Mm. För jag tycker att det är skillnad på så här. Man får göra som man vill. Typ om man lever i en jättekristen eller republikansk familj, men man kommer ut som gay. Mm. Det kommer ju göra ens familj ledsen kanske. Mm. Nu är jag fördomsfull, men jag förmodar det.
Ja, ja, ja.
Och det ska man ju ändå göra självklart.
Det där är lite intressant. Liksom. För att jag håller helt med. Man får göra vad man vill.
Mm.
Och då är det så här, man får göra människor ledsna så länge man på något sätt har rätt att göra.
Jo, fast men det är det jag menar. Du menar, alltså, vad är det som är rätt?
Eller vad men vad i det här man får göra vad man vill? Alltså vad är det vi, för jag tror att vi har samma definition.
Ja, det tror jag.
Men jag tror inte någon av oss vet riktigt, kan riktigt formulera den.
Jo, men jag tycker ju så här, när man säger att man får göra som man vill, så kan det ju låta som att vi uppmuntrar typ anarki där så här, man får våldta.
Ja, nej, men
det är inte det vi menar.
Nej, den är ett tydligt exempel.
Ja, men det är det jag tänker.
Men det måste finnas gränsfall.
Ja.
Alltså till exempel så här att vi säger att jag vill göra någonting.
Ja.
Och så vet jag att du bara blir ledsen då. För att du och jag har planerat att göra något.
Ja.
Och så vill jag göra något annat.
Ja.
Och att jag då bara ställer in.
Mm.
Och gör något annat.
Mm.
det är ju på gränsen.
Ja, det skulle för, också beror lite på vad det var du ställde in.
Ja, men exakt, ja, men det är det jag menar. Och då, det jag funderar på är så här, vad består fundamentan av?
Ja,
i det. Alltså,
det är jättesvårt att definiera.
Ja, jag tycker också det. Det borde man fundera lite på.
Ja, för jag tänker också att vi har ju fått det här citatet från Filip Hammar.
Ja, eller var det Fredrik Wikingsson?
Jag tror att det är Filip
Hammar. Låter lite mer Filip Hammar.
från en podcast, ett podcastavsnitt när de fortfarande på svenska för länge sedan. Mm. Alltså säkert 3-4 år sedan.
Mm.
Och då har ju de som ett exempel en man som de möter i något dokumentärsammanhang som har flyttat ner till något land i Asien för att han jättegärna vill amputera en kroppsdel. Ja. Och att, så här, att de typ bara tycker att det är ashärligt att han säger nej, men jag vill inte ha den här handen.
Ja.
Och nu så flyttar jag till det här landet där de kan ta bort den.
Ja.
Och sen ska jag leva mitt liv och vara nöjd. Typ.
Ja. Men alltså, den där är också intressant. Till exempel, om du skulle vilja ta av dig benen.
Exakt. Åh, vilken mardröm. Fan, det är en av mina värsta men
då tror jag många i din närhet skulle försöka stoppa dig.
Ja.
Jag skulle inte göra det. För jag tycker att du får göra som
jag
du vill.
Jag vet, det är också att du har en så jävla grumlig moralisk gräns för vad som är okej för andra att göra och inte. För att du skulle aldrig stoppa mig från att göra någonting.
Jo.
Nej.
Vissa grejer tror jag.
Okej.
Okay. Jag kan inte komma på något nej. Just nu. Men det är ju för att jag så mycket tror på det här mottot.
Ja, absolut.
Att man får göra vad man vill.
Och absolut.
Därför skulle jag inte heller, jag skulle inte bli besviken på dig om du åkte iväg och amputerade dina ben.
Nej. Okej, men skulle du bli besviken på mig om jag dödade någon?
Ja, det skulle jag bli.
Okej, men skulle du hindra
mig? Men vet du vad jag tror att någon... Nej, men så här, på något sätt, för att där är någonstans i fundamentet tror jag.
Okej.
Att om du tar bort dina ben, då det påverkar andra i den bemärkelsen att de blir ledsna för vad du gör mot dig själv.
Ja, exakt.
Men du gör det ändå mot dig själv.
Ja, men exakt.
Men när man dödar någon så gör man det mot den.
På ja, men det är därför jag menar att det finns en, exakt där finns ju den gränsen som jag pratar om, att så länge det inte är mot andra på ett sätt som skadar dem.
Ja. Sen samtidigt tycker jag så här, till exempel, om du ställer in någonting när du och jag ska göra någonting för att du gör något annat hellre.
Ja.
Tycker jag du ska göra det också.
Men förutom det här mottot då som har varit gemensamma, har du något personligt favoritmotto?
Ja, jag har ju ett motto som jag tror att jag återkommer till det hela tiden. Och det är inte helt i orden, men det är det här att just att man ska köra crash and burn.
Ja, men, men skulle du säga att det är ett motto?
Ja.
Okej, okay. Ja, vi gör ju det ganska
ofta. Ja, att liksom så här, nej men nu fan kör vi på här och så ser vi vad som händer.
Exakt.
Istället för att vara så eftertänksam.
Mm.
Det tycker jag är ett motto in i livet.
Ja, verkligen.
Att liksom, ah, men nu crash and burnar vi.
Ja.
Istället för att liksom vara så eftertänksamma kring den här saken.
Exakt. Nej, men verkligen. Och jag tror att det krävs en viss typ av vänskap för att hålla crash and burn.
Mm.
Och det är samtidigt crash and burn som för varandra närmare varandra.
Man kan inte bli vänner.
Nej.
För man har crash and burnat ihop. Dels ska jag ju det uttalandet eller citatet, om man kan säga ett citat som ett motto, som det är väl Bukowski som säger find what you love and let it kill you.
Ja.
Det är också lite crash and burn och destruktivt och så.
Absolut.
Ja. Den
jag bara tänker så här, om man ska leva efter ett sånt motto, vilket jag när jag var yngre kanske mer förespråkade
liksom. Men jag gör ju inte det heller.
Nej. Det gör det ju inte.
Jag låter ju inte det.
För det känns som att om du skulle göra det,
men
då skulle du vara tvungen att, så här, vad heter det? Leva som, vad heter han? MTG-människan.
Jan Stenbeck.
Ja, för han, där snackar vi om en människa som fine with you love and kill you. Det är så ultimat.
Jag gör det ju inte.
Nej.
Men jag älskar mottot.
Ja, för det är samma sak. Alltså, jag menar, hur ofta crash and burn är vi nu?
Nej, det blir ju färre och färre.
Exakt. Det tror jag är bra.
Man går ju sämre och sämre av det.
Ja, men också att jag tror att ju äldre man blir, desto mindre skäl har man att ha destruktivitet i sitt liv. Alltså, så upplever
men
jag
det. Men är det också så att man blir räddare och räddare om sitt liv?
Jo, men det är för det så, jag menar. Ja, det är det jag menar. Ja. För att när jag var yngre så hade jag så här, när jag var tonåring, då var bara så här, jag ska inte leva längre än till 50, för efter det så börjar livet bara gå ut, för då ska jag inte livet av mig. Alltså sådana grejer kunde jag säga fullständigt allvar, för att jag var så jävla dum i huvudet när jag var typ 13-14 liksom.
Men det är det jag tänker, att kanske är det så att vi hela tiden nu är på väg att det vi börjar älska mer och mer är själva livet vi har.
Jag tror verkligen det.
Och då är det det man vill ska dö den. Och då ska man dö långsamt.
Ja, det är
som vi har pratat om tidigare.
Ja.
Att, ja men okej, okay, I love.
Eller jättesnabbt.
Ja, eller innebär. Nej men att, och det, kanske är det så. Att innan älskar man att crash and burna. Och vill dö av det.
Ja, men det skulle jag inte vilja idag.
Nej, nu älskar man livet.
Ja.
och vill, och vill bara att det ska döda dig.
Ja, eller aktiv dödshjälp. Jag känner att jag vill leva mitt liv mer och mer för varje år som jag lever det.
Ja.
Att det finns mer och mer skäl varje år. För att man liksom både cementerar vänskaper för livet.
Ja.
Så man vet att man alltid kommer vilja ha i alla fall.
Ja.
Och för att liksom, ja, men man avancerar i livspusslet på ett så fantastiskt sätt. Alltså jag är ju gift mig.
Ja, exakt.
Det är ju fett liksom.
Verkligen.
Så att jag menar, det jag vill ju leva för min man liksom. Också. Alltså så här, det blir ju så. Och sen om man ska få barn så vill man väl leva för dem, I guess.
Ja, men det förutsätter jag. Eller nej, jag tror faktiskt att man vill instagramma för dem. Eller hur? Jag läste någonting att det tas varje dag nu.
Ja.
Såna här, jag tycker sådana här exempel alltid är lite spännande.
Okay.
Att varje dag tas det fler bilder än vad det togs under hela 1900-talet.
Ja, men det it makes sense.
Liksom. Ja, eller på grund av Instagram, mobiler, befolkningstillväxt, alltså allting. Men ändå, det är fascinerande.
Ja, det är intressant också för att SFF, alltså Sveriges Fotografers Förbund, kom ut med en rapport idag. De gör en årsrapport där de liksom utvärderar fotografyrkets varande och sådär. Och deras stora grej som de hade gjort i år var att de hade gjort en analys av alla redaktioners budgetar gentemot då anställda fotografer och samtidigt vad bildmaterialet utgör i tidningen.
Ja,
vad
intressant.
Där de kunde se att bilden som medium har tagit över text. Alltså bild väger tyngre än text.
Verkligen.
Men fotografens arvode är lägre än någonsin i relation till bildantalet som levereras.
Intressant.
Därför att våran yrkesroll urholkas himla mycket. Ja. Vilket gör att jag är så sjukt glad att jag än så länge tagit trä inte har märkt av det.
För grejen, tänk dig så här på nyheter och sånt här. Alltså egentligen, det är därför BuzzFeed och sånt går så bra. Att du har ett gäng bilder med text på.
Ja, exakt.
Som du scrollar dig igenom.
Exakt, eller? Och det är ju också det att många som använder BuzzFeed tänker inte på det. Att det är ju faktiskt riktiga fotografers bilder som de har gett, oftast i alla fall, gratis till BuzzFeed. Alltså för BuzzFeed får inte publicera bilder utan fotografens consent om de vet vem fotografen är.
Nej, men det kan jag tänka.
Så att de måste be om lov att få godkännande för att publicera dem. Enligt Creative Commons om inte de bilderna har ett annat liksom, sammanhang. Men sen sprids ju de bilderna från BuzzFeed direkt.
Ja, det är, ja.
Så att jag tycker att jag skulle aldrig ha med mina bilder på BuzzFeed om jag kunde hjälpa det.
Ja.
För att det urholkar ju bara bildens betydelse ännu mer. Därför att då blir det typ allmän gods liksom.
På tal om BuzzFeed, jag vet inte om det här stämmer, men Adam sa till mig.
Ja.
Din man.
Ja, ja, ja.
Att
hans fakta brukar vara lösa i konturerna.
Ja, då får du sätta ett betyg på den här.
Ja.
Han sa till mig, det här var jag blev superfascinerad av det här.
Mm-hmm.
Att på BuzzFeed, det är ju människor som sitter och skriver de här texterna.
Ja.
Och de har ju jätteduktiga textförfattare såklart.
Exakt.
För att skriva de här texterna. Mm. Och att en av de textförfattarna är Michelle Obama.
Va?
Ja, att hon är anställd som det av BuzzFeed.
Va?
Sanningshalt, alltså bara spontant från magen. Det är väl för fantastiskt för att inte vara sant.
Jag tycker att det låter helt orimligt.
Det är väl, ja, eller?
Varför skulle hon ta sig tid att göra det?
Kan du inte ringa honom nu och
kan
fråga?
Kan vi inte bara googla det istället?
Nej, ring honom och fråga.
Men jag kan inte prata med honom nu, han är på ett convention.
Aha, okay.
Han svarar inte mer.
Okay.
Fan, men det var då, det stämmer ju inte.
Jag vet inte. Hur kan man ens hitta på en sån sak?
Han har aldrig sagt det till mig. Vilket gör att det får mig att tro att
att jag har hittat på det.
Att det antingen inte har hänt eller att du tror att det var Adam som sa det på YouTube-festivalen, men det var
Det här var länge sedan. Jag vet att Adam har sagt det här
till mig. Alltså jag måste googla det.
Men,
jag tror inte ett skit på det här.
Däremot är jag inte säker på att jag inte har missförstått.
Nej.
Men jag är säker på att informationen kom inte från någon annan.
Ja.
Men sen kan jag missförstått den.
Okej.
Vilket är intressant. Om det skulle stämma.
Jag skiter ju Michelle Obama alltså. När jag googlar Michelle Obama BuzzFeed så kommer det bara upp grejer om henne. Ingenting om att det är hon som har skrivit
någonting. Kanske hon som skrivit texterna också. Om sig själv.
Nej. Det kan inte stämma.
Nej.
Det tror jag inte. Förlåt Adam om det stämmer och jag totalt misskrediterar dig här nu.
Det här är ju ett sånt fakta som jag väljer att tro på.
Ja, jag väljer inte att tro på det.
Ja, men fatta vad härligt så här. Det är en väldigt bra conversations piece.
Absolut.
Under en middag till exempel. Visste ni att Michelle Obama skrev vissa av texterna till BuzzFeed?
Ja, Men det är inte sant. Jag är ledsen Adam, jag vet att vi kommer lyssna på det här avsnittet sittandes mitt emot varandra hemma i soffan. Och jag vet att det kommer bli dålig stämning.
Har du något mer motto som du liksom brinner för?
Ja, det har jag. Ah. Och det var faktiskt ett motto som jag stötte på när jag för 2 år sedan låg vid den här tiden i sjuksäng. Och var nyopererad.
Ah.
Och inte kunde röra mig. Efter alla operationerna. Och då stötte jag på det här mottot. När jag var i någon slags manisk period av att jag måste få saker gjorda. Därför när man ligger i sin säng.
Mm.
Och världen är så vacker utanför. Och du kan inte röra dig överhuvudtaget. Mm. På grund av smärta. Men du är helt klar i övrigt liksom. Mm. Då får man så jävla bra idéer. Och man kommer på så mycket innovativa grejer som man vill göra. Så man bara ligger typ skakar i frustration av att man inte kan göra dem. Då stötte jag på sitt mottot som på engelska, vilket var hur jag hörde det, är if opportunity doesn't come knocking, go outside and build a door. Och på svenska så blir det ju då, om tillfället inte kommer knacka på, gå ut och bygga en dörr.
Mm.
Och jag tycker att det är, för mig som entreprenör, och jag hatar egentligen det uttrycket, för att det låter så blondinbella-eskt på ett så här klämkäckt sätt. Men jag måste väl ändå se mig själv som någon slags entreprenör, eftersom jag har flera plattformar. Liksom. Ja, men exakt. För mig så var det så himla ögonöppnande i hänseendet att det fick mig att liksom inse på något sätt att så här, fram till den punkten så hade saker väldigt mycket trillat i knät på mig. För även om jag slet för grejer så var det ju mer så här att en redaktör ringde upp och bara hej, vill du ha det här fasta gigget hos oss?
Mm.
Vilket bara var helt mindblowing och berodde enbart på kontakter såklart. Liksom. Men från och med den stunden så kom det väl liksom att bli med det här att bara okej, men ja, det är jättebra att folk kommer till mig, men för att jag vill liksom avancera så måste jag också investera i mig själv, vilket jag aldrig har gjort innan, någonsin i något hänseende liksom. Vilket ledde till att jag startade studion, investerade i att gå massa olika kurser, du vet, massa sådana grejer som liksom har utvecklat mig så sjukt mycket som både fotograf och yrkesperson. Allting från liksom typ företagsekonomi och typ fakturering och deklaration för egenföretagare till liksom rena typ tekniska kurser och sådär för att liksom förkovra mig. Och det, jag vet inte, det citatet, eller det, jag kommer, det är fan inte ett citat alltså, för jag kommer inte ihåg vad jag hört ens. Men
det är väl ett talesätt? Det är ju något
slags talesätt.
Ja, ja. Ett ordspråk.
Ja, ett ordspråk. Mm. Det ordspråket tycker jag stämmer så bra på hur man liksom någonstans, särskilt i Sverige, för att vi har så mycket jante och sådär, bara måste skita i att sitta på röva och bara gå ut och göra grejer själv.
Genet, jag har ett liknande som jag tycker, som jag brukar tänka på ibland när jag liksom så här kör fast och när jag, ja men det, om jag liksom går runt och oroar mig för saker och så. Och det var när jag läste en intervju med Barack Obama faktiskt.
Alltså,
ja men det, inte. Nej men det är ganska, nej men det var
då, som Michelle hade skrivit Buzzfeed.
Nej. Utan då var det ett, då fick han frågan vilken som var den typ svåraste perioden i hans liv. Eller typ hans karriär eller något sånt där. Och då var det någon, när han hade förlorat något, alltså långt innan han blev liksom stor politiker, han hade förlorat något senatval. Och han trodde helt enkelt att hans politiska karriär var över. Att liksom, okej, men det blev aldrig någon stor politiker av mig.
Nej.
Nu, loppet är kört, jag har förlorat, jag kan inte det här.
Nej.
Och då började han intala sig så här bara, men vänta nu, om jag bara går runt och oroar mig för saker nu. För då börjar han fundera på vad andra människor gör, vad andra tycker, vad som kommer hända och sådana vägar. Och då upprepar han alltid för sig själv, hävdar han, there's always work to do. Det är ett jättebra, har jag märkt. När jag, liksom, när man känner sig att allting bara faller sönder och du vet att man stressar sönder och man börjar fundera på vad som ska hända, man har en massa katastroftankar, vad ska fundera, och så tänker man istället så här: vad är det för jobb jag ska göra nu? Det finns alltid små saker jag ska göra. Och så länge man gör det istället för att tänka på vad som ska hända, så kommer du 10 gånger längre.
Exakt.
Det är ett bra motto också. Luterskt, men det funkar.
Ja, det gör det verkligen. Nej, men det där känner jag igen jättemycket just i liksom bloggsvängen också. För att för några år sedan så tyckte jag att jag fick jobba väldigt mycket med missundsamhet hos mig själv. För att jag var så här, såg vad andra fick göra och blev så här, jag vill också få en massa grejer. Alltså jag vill också få tillfälle.
Och varför liksom får jag inte det? Man kanske börjar tvivla på sin
själv. Ja, men och då var jag bara så här, nej men jag ger upp för att liksom, det här går ju inte. Typ. Jag är värdelös liksom. Tills jag kom till den insikten att så här, okej, fast dels oftast de grejerna som jag såg som folk fick göra som gav mig det där stinget av avundsjuka var ju sånt jag inte ens ville göra. Mm. Alltså typ jag visste att om någon hade kommit med mig till mig med det erbjudandet så hade jag tackat nej. Mm. För att det inte hade med mig att göra överhuvudtaget liksom. Det var mest bara så här, jag vill också, så. Och dels just att, som du säger, there's always work to do. Mm. Alltså om någon får ett jobb. Ja. Så betyder inte det att jag inte kommer få några jobb. Det betyder bara att jag fick inte det jobbet.
Och det finns alltid någonting du kan göra.
Exakt.
Det är inte så, alltså, och det finns alltid någonting som väntar på att avklaras av dig.
Exakt.
Och det är fan inte att sitta och fundera på varför någon annan fick någonting.
Exakt. Nej, det är så himla sant.
Men jag skriver en självhjälpsbok.
De sämsta personerna att göra.
Ja, verkligen. jag tog fram en lista på några... För jag tänkte, när jag tänkte på motton så kom jag också in på just det som vi pratade om i ordspråk.
Ja, just det.
Så jag tog fram några ordspråk.
Ja.
Så jag tänkte man skulle kunna bara diskutera lite.
Ja, absolut.
För jag tycker att det är sällan man funderar på ordspråk.
Ja.
Vill du höra?
Jättegärna. Mm.
Bättre en fågel i handen än 10 i skogen. Det är lite förvirrande, eller
hur? Ja, det är det faktiskt. Bara, jag har alltid tänkt att det var så här bara... Typ bättre att tycka om det man har,
ja, men än exakt.
Från efter det som inte man inte får.
Men det är ju typ. Inte riktigt det, nej, man säger här, nej, utan man säger att det, du vill ha den i handen, inte i skogen. Så bara, vad är det för fel med fåglar i skogen och varför måste du ha den på handen? Alltså jag tycker andra typ som till exempel ropa inte hej förrän du är över ån.
Ja,
den är mer rimlig.
Eller vad heter det? Det gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.
Ja, exakt. Men, för det, igen, det gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.
Ja.
Det är ju det man tänker i andemeningen av är bättre än fågel i handen.
Ja, förvirrande.
Men är det verkligen det? Det är ett talespråk eller ordspråk
man skulle börja använda mer. Om jag omfraserar dem. Mm. Bättre än lilla gubben i handen än 10 lilla gubben i skogen.
Ja, det är sant.
Vad skulle du säga då?
Helst en lilla gubben i handen.
Ja, jag visste det.
Bättre stämma i bäcken än i ån.
Va?
Ja, jag vet inte.
Va? Det förstår jag inte alls.
Ja, men du ska bättre stämma i bäcken än i ån.
Sluta det... sig som att det är självklart för det.
Jag har inte en aning.
Fan, det måste jag googla. Ja. Det var jättekonstigt. Bättre stämma i bäcken än... Vad sa du?
Bättre stämma i bäcken än i ån.
Det är enklare att åtgärda ett problem i tidigt skede innan det förvärras.
Ah.
Okej, okay, jag förstår.
Man liksom, man kör i bäcken innan den har blivit en å.
Ja, exakt.
För att då är det lite mindre vatten.
Jättekonstigt.
Stämma kanske är att blockera.
Aldrig ta.
På gammel svenska.
Ja, säkert. Eller någonting sånt.
Mm.
Ingen aning.
Regeln som bekräftar undantaget.
Nej, det är väl undantagen som bekräftar regeln.
Jag menar det. Undantaget.
Det roliga är att du säger allting med sån övertygelse och så spänner du blicken i mig. Så jag förstår ju hur andra människor, när du pratar typ på jobbet och så, bara köper allt du säger.
Undantaget som bekräftar regeln.
Ja. Ja. Men det är väl inte, är det ett ordspråk verkligen? Det är väl mer bara ett uttryck för att...
Det är skitkonstigt.
Ja, det är konstigt. Det är det verkligen. Men, och det är ju någonting man slänger ur sig nu bara när någon säger så här, fast jag gör så. Man bara, okej, men då är det undantaget som bekräftar regeln.
Ja.
Typ.
Men varför skulle ett undantag bekräfta en regel?
Jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Jag fattar inte. Men grejen att jag tror ju att vi skulle må bra av att börja använda sådana uttryck lite mer. Till exempel den här bättre än fågelhandeln än 10 i skogen. Börja säga det vid lite mer så här random tillfällen. Till exempel, vi säger så här typ, ja, men att man vill gå hem från krogen. Och så vill någon annan inte det.
Nej.
Bara bättre en fågel i handen än 10 i skogen.
Ja.
Och så går man hem.
Känns helt rimligt.
Eller hur? För det är ingen som, om, det är ingen som riktigt vet vad de betyder.
Nej.
Eller nästa gång vi ska in på krogen.
Ja.
Och en vakt frågar mig.
Ja.
Hur mycket jag har druckit.
Ja.
Ska jag säga bättre en fågel i handen.
Det är bara jag är undantaget som bekräftar regeln på det här
bara, bättre stämma i ån än i bäcken. Eller tvärtom.
Helt fel alltså. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Ni är fantastiska.
Hej då!